Vi skulle faktiskt kunna stå upp och så lyssna till den sista episteltexten från andra Petrusbrevets tredje kapitel, och vi läser i Jesu namn. Men en sak får ni inte glömma, mina kära. För här är en dag som tusen år och tusen år som en dag. Det är inte så som många menar, att Herren är sen att uppfylla sitt löfte. Han dröjer för er skull, eftersom man inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Men Herrens dag kommer som en tjuv. Den dagen ska himlarna försvinna med dån, himlakropparna upplösas i eld, och jorden och allt som människan gjort där förgås. När nu allt detta ska upplösas, då måste ni leva heligt och fromt på alla sätt, medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst. Dagen som får himlen att upplösas i eld och himlakropparna att smälta i hetta. Men efter hans löfte väntar vi på nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Varsågod och sitt. För ett antal år sedan så... Jag vet inte hur många år, det måste vara kanske närmare 15 år sedan. Då, det var en serie som var populär i alla fall av vissa kretsar som heter Left Behind. Med en av författarna heter Tim LaHaye. Jag vet inte om några av er läste dem, jag minns att det var omdebatterat i alla fall. Och då gjorde jag en sökning egentligen slumpmässigt på YouTube på ordet Left Behind. Så här, jag tänkte, vad dyker upp? Och så dökte upp en sång som hette Rapture Song Left Behind. Och den här Left Behind-serien, försökte i en bokform framställa den här tolkningen av den yttersta tiden, som med teologisk begrepp kallas för dispensationalismen, som också har varit väldigt tydlig i egentligen frikyrkans tradition i Sverige generellt sett. Den tolkningen innebär bland annat att tron om att de troende vid ett visst skede ska uppryckas till Jesus och vissa då lämnas kvar. Och i min uppväxt, och jag vet inte vad för er uppväxt, jag inser att jag är 56 år, så jag är inte ung längre. Men i min uppväxt var det ju återkommande så att det var, speciellt i min församling så minns jag att vi hade en pastor som heter Egon Sandström, och han predikade, jag skulle nästan säga söndag efter söndag utifrån uppenbarelseboken. Och jag vet en gång på en återträff när församlingen firade 70 år, då berättade Egon Sandström att han läste uppenbarelseboken genom hela uppenbarelseboken varje dag. Hela uppenbarelseboken. Och klart, om man läser uppenbarelseboken genom hela boken varje dag, då präglar han också förkunnelsen. Så jag har vuxit upp i en församling där uppenbarelseboken och Kristi återkomst och det har varit central. Och vi tittade på filmer som En tjuv om natten. Hur många har sett den? Jag skulle tro att det är en generationsfråga. Jag såg inga yngre händer här. Och hur som helst så kom denna sång som jag hittade på YouTube. Och då var det en låtsångsledare någonstans i USA som hade en skriven sång. Om man förstår sammanhanget att han framförde den här i samband med en predikoserie eller en undervisningsserie utifrån Daniels bok, och som skulle handla om den yttersta tiden och Jesu återkomst. Så man förstår det, vad som sägs, att det här är sammanhanget. Och kontentan av sången är följande. Jag skulle egentligen gärna ha spelat det, men jag tycker att det kanske tar lite mycket tid och så. Men kontentan är att han sjunger om hur han som ung pojke, 8 år gammal säger han i sången, lyssna till ett antal predikningar om den yttersta tiden och uppryckandet, att han också hör en sång av Larry Norman som handlar om det här att en rycks upp och en lämnas kvar. Några kanske känner igen den sången. Och han också sett den här, redan som 8-åring sett den här filmen Som en tjuv om natten. Och i hans, som han beskriver, 8-åriga outvecklade hjärna, och hur han uppfattar det hela, så uppfattar han så att sannolikheten för att han ska ryckas upp är 50-50. Den ena ska ryckas upp, den andra lämnas kvar. Och i Som en tjuv om natten så ser man plötsligt att en är bara borta ur sängen. Det är bara slätt. Och till råga på allt verkar det som att kläderna ligger kvar. Så man verkar möta Jesus naken också. Det kan vara lite jobbigt. med tanken. Men så beskriver han det där i den här sången då. Men hur han då i hans 8-åriga gärningen blev, som man beskriver det, traumatiserad. Därför att i hans värld så tänker han, om jag är hemma med mamma eller pappa eller min syster, så vet ju jag att de är mycket bättre än mig. Per definition kommer de ryckas upp och jag lämnas kvar. Men om jag går med min icke-troende kompis på gatan, då kommer jag lämnas kvar och han kommer ryckas upp. Hänger ni med? Och jag vet inte om jag ska fråga er hur många av er som har så här minnen och erfarenheter. Vi hamnar i ett samtal där flera berättar hur de kan drömma om natten att det är tomt i huset och bara jag kvar. Och jag tror att många i en äldre generation kan ha den erfarenheten och minnas det där, att man drömde, man var rädd, och blir jag lämnad kvar eller kommer jag ryckas upp och vad kommer att hända? Den här mannen har ju ändå nu en viss distans när han sjunger, så med humor beskriver han det här, men man förstår samtidigt att det fanns ett djupt allvar och hade skapat ett trauma. Och sanningen är ju den att om vi skulle ställa en fråga till de som har lämnat församlingen och den kristna gemenskap, så tror jag att det finns ett antal som skulle säga att den här typen av förkunnelse bidrog till att de inte ville vara kvar. Vad jag vill säga med detta som en inledning i denna predikan? Jag tror att kyrkans undervisning och det sätt att betona Jesu återkomst allt för ofta hos enskilda och kanske inte minst bakåt i tiden hos barn skapat en rädsla för Jesu återkomst. Ska jag räddas eller ska jag lämnas kvar? Tänk om jag inte har bett förlåtelse om alla synder. Tänk om jag har något som jag inte ens vet om, som jag borde ha bett om förlåtelse. Och så kommer Jesus tillbaka och säger, jag har inte bett om förlåtelse. Och då kommer jag bli lämnad kvar och alla kommer ryckas upp. Ja, ni vet, alla scenarier som man bygger upp och som jag tror en del av er kan känna igen. Har man inte hört den här berättelsen om pojken eller flickan som kommer hem från skolan och så är det helt tomt och ingen är hemma? Och man tänker, har Jesus kommit och jag har blivit lämnad? Och ni som är äldre kanske till och med minns Lakans predikanterna som reste runt och studerade uppenbarelseboken och målade bilden av Jesu återkomst i ett ganska tydligt tidsschema. Och till och med en del hade tron att kunna sätta tiden när Jesus skulle komma tillbaka. Och så har det då hänt att jag skulle säga de senaste kanske 20-30 åren, kanske ännu längre tid, så har vi inte förkunnat Jesu återkomst i någon större omfattning. Och eftersom vi inte så ofta förkunnar kyrkårets texter så kommer vi aldrig till domsöndagen, så då kan vi skippa det också ännu lättare. Nu tvingas ju jag att tala om det här för att domsöndagen pekar ut det. Och predikerna vi har slutat predika om Jesu återkomst. Och jag tror det beror på flera faktorer. Det ena tror jag att det är en dålig teologi. Vi har inte alltid haft en god smak i förkunnelsen som har gjort att vi har tystnat. Det andra är att jag tror att det har skett en sekularisering i kyrkan. En sekularisering som har gjort att inte bara... Sekularisering handlar egentligen om vad som händer i kyrkan, inte med omvärlden. Utan en sekularisering där vi har släppt och har börjat på fokusera mer på våran egen lycka. Att leva gott här och nu. Så att det här är tanken på att vi ska lämna eller att det ska hända någonting som radikalt förändrar det hela. Vi vill istället skapa ett gott liv här och nu med Guds hjälp. Gud ska välsigna oss i vårt liv. Det är ett självförverkande, ett upptagenhet av vårt självförverkande. Och då blir Jesu återkomst ett problem. Varför ska jag självförverka mig om det ändå en dag ska förstöras? Eller vad nu som ska hända? Och sen det tredje saken tror jag, att det har helt enkelt gått 2000 år. Ja, men om han inte har kommit nu, när ska han då komma? Kommer han? Gäller det här egentligen? Han skulle ju komma snart. Och redan i den tidiga kyrkan så debatterade man hur man skulle förstå Jesu tal och om hans återkomst och den yttersta tiden. När och hur skulle Jesus komma tillbaka? Och av en händelse så hittade jag på Facebook en som hade lagt upp en bild. Vi lägger upp den nu. Får ni se om ni känner igen broschyren, men den här är lite reviderad. Har ni sett den där? Om Jesus kommer. Viktig information till Sveriges kristna. Det är ju, ni kanske känner igen den här bilden. Är det om kriget eller om... Är det kriget kommer? Är det där det heter? vad sa du? Kriget och krisen kommer, precis. Men här är det någon som har tagit det där och gjort bara så här. Ja, det kanske i domsöndagens tid vore bra att fundera på om Jesus kommer. Viktig information till Sveriges kristna. Och jag tror att vi behöver reflektera om Jesu återkomst, Kristi återkomst. Du kan ta bort bilden. Vid Jesu, alltså vid, i Bibelns tid när vi läser om texten så finns, kan man se att det fanns egentligen två olika spår som tidigt kom kring det här med Kristi återkomst, om man ska förstå det. Det ena spåret är det som man ser i Thessalonikerbreven, där de ju skriver och Paulus adresserar en församling som brottas med att de har människor i församlingen börjar på dö och Jesus har inte kommit tillbaka. Vad händer? Hur ska vi hantera det här? Och den typen av syn på Jesu återkomst brukar man kalla för realiserad eskatologi. Det handlar om att de redan hade tänkt, ja men den Jesu, alltså återkomsten har redan skett egentligen. Det här har redan hänt och då kan de inte förstå varför vi någon ska kunna dö om nu redan egentligen Jesus har kommit tillbaka. Uppståndelsen är redan här, men så dör folk och så tänker man, oj, det här verkar inte stämma. Men sen det också skedde det man skulle kunna säga en sekularisering på den här tiden också, som ledde till att vissa grupper började på att tänka att tanken på Jesu återkomst och upprättelsen av Guds rike, att det blev inget av den ungefär. Alltså, vi tycker nu har det gått 2000 år, men när det har gått 20 år, när det har gått 30 år och Jesus hade inte kommit tillbaka, då man bara tänka, men det blir inget av det, utan man bara tänka att ja, men vi lever nu och sen är det slut. Och man skulle nu kunna säga att det är det som lite grann Petrus adresserar i det här texten som vi läste. Om att man vill maximera sitt korta liv man har på jorden. Och det är ju någonting jag tror vi alla känner igen i vår egen tid. Man trodde ju att Jesus skulle komma tillbaka när som helst. Inom de närmaste veckorna först och sedan månaderna och sedan åren. Och sen när apostlarna började dö och ingenting händes så väckte ju självklart den stora frågan, varför dröjer Jesu återkomst? När ska han komma? Och här sitter vi nu 2000 år senare och ställer kanske samma fråga, helt rimligt, varför dröjer du? Och vi kan lägga upp texten på Petrus brevet igen, för att i de här verserna så sätter ge Petrus några svar kring det hela om varför dröjer Jesus. Och en av de saker han säger i texten att det står att han dröjer för er skull. För er skull dröjer han. Alltså det Petrus säger att han dröjer för att ni ska få tid att beakta er egen räddning. Att ni får ta tag i era liv och reflektera och omvända er. Alltså att Jesus tålamod är oändligt. Han väntar inte för att han vill egentligen det. Han väntar för vår skull, för mänsklighetens skull. För han vill att alla människor ska komma till tro och räddas. Så det första skälet och ett av skälen som Petrus säger det är att Gud väntar för att vi ska ges möjlighet att omvända oss och bli räddade. Det andra är det som börjar med att en annan vers är att 1000 år är som en dag. Gud har en annan klocka än vår. För Gud är 1000 år som en dag. Sedan Jesus lämnade jorden, om vi tänker så, en dag är som 1000 år är som en dag. Då kan vi räkna ut hur många dagar har det gått i Guds perspektiv. 2 dagar. 48 timmar, om man vill ta det här bokstavligt. Så. Och då tänker man så här, okej, vi säger att vi tar det perspektivet av tidsrymd, att i Guds perspektiv så är tid ett annat sätt att tänka än vårt sätt att tänka. Då kan man säga att de sista 100 åren det är 2,5 timmar som har gått. 2,5 timmar som har gått. Och vi tillhör en rörelse som har verkligen varit åkt och missionerat. Och åkt över hela världen för att förmedla det kristna evangeliet till länder och till folk som aldrig har hört talas om det kristna evangeliet. Och tittar vi från 1900-talets början fram till nu så ser vi på tal om detta med att människor får komma till tro att det har skett en otrolig utveckling. Några exempel. Antalet kristna i Afrika har gått från 10 miljoner till 540 miljoner. I Sydkorea fanns det 0 kyrkor år 1900. Idag är 30% kristna. I Brasilien fanns det 0 evangeliska kristna. Idag finns det 50 miljoner. I Mälarkyrkan där jag var pastor så var det en släkt där som tillhörde den här första pingst. Jag kommer inte ihåg vad missionären hette. Men som åkte dit, så att de sa varje gång de åkte till Brasilien så kom de som kungar. De fick limousiner och blev framkörda för att de var ju de stora missionärsbarnbarnen och barnbarnsbarnen. Bland muslimer pågår en massiv väckelse som aldrig tidigare förekommit i historien. Några tusen var kristna i Kina. Idag beräknar man att det finns 100 miljoner kristna i Kina. Och kanske Herren dröjer för att fler ska komma till tro. Han dröjer för er skull, eftersom man inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Och det tredje som texten lyfter upp, det är att Herrens dag kommer. Och det där begreppet om Herrens dag, det är ett hoppets budskap, inte ett hotets budskap. Det är viktigt att se att även om Bibeln använder ord som svavel och eld, så är Herrens dag ett hopp, något positivt. Och jag brukar tänka så att vi behöver ha med oss ett antal andra bibeltexter i bakgrunden som lägger en grund för förståelsen av de här orden av svavel och eld och förtärande och så vidare. Och till exempel tänker jag Romarbrevets 8:e kapitel där det står så här i några verser. Ty skapelsen väntar otåligt på att Guds söner ska uppenbaras. Allt skapat har lagts under tomhetens välde, inte av egen vilja, utan på grund av honom som vållat det. Men med hopp om att också skapelsen ska befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas. Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i födslovåndor, och till och med vi som har fått anden som en första gåva, också vi ropar i vår väntan på att Gud ska göra oss till söner och befria vår kropp. Vad är det Paulus säger här? Om det Paulus säger här, det är att hela skapelsen ligger tyngd. Det är som en våt filt där ondskan håller skapelsen i sitt grepp. Där skapelsen är tyngd. Och jag tror jag till och med har predikat här utifrån Noa-berättelsen om Noa-förbundet. Där det ju står efter Noa när så att säga, floden har skett. Och så sluter ju Gud ett nytt förbund. Och i det förbundet så står det så här att, ungefär parafraserat här då, att jag ska aldrig mer låta skapelsen drabbas av människans ondska. Så det är människans ondska som drabbar skapelsen. Skapelsen är inte syndig. Det är människans synd som påverkar skapelsen och drabbar skapelsen. Så den här texten i Romarbrevet handlar egentligen mycket om att skapelsen väntar på att få bli befriad fullt ut, men så länge som människan med sin synd våldför sig på skapelsen och missbrukar skapelsen istället för att vara förvaltare, som vi kallar det till, då lever skapelsen som i födslovåndor och längtar på sin befrielse. Så jag tänker mig att om vi kunde höra med Guds öron så skulle vi kunna höra hur skapelsen, hela skapelsen, talgoxen eller till och med vildsvinet, björnen eller tallen eller rosen eller masken eller vad det nu är för någonting. Nämligen att hela skapelsen längtar efter sin befrielse. Vi känner alla att det inte är som det ska vara. Vi tittar oss omkring. Rapporterna säger hela tiden, vad är det som händer med skapelsen? Det är något fel med hur världen mår. Inte minst ser vi det idag med allt med hur världens natur är skadad, skövlad, exploaterad. Och alla vi som ser och känner det längtar tillsammans med hela skapelsen, allt levande, efter befrielse upprättelse och helande. Jag tror djupast sett att vi alla människor bär på ett rättvisepatos. Vi vill att rättvisa ska skipas. Att de som förstört och skadat, de som dödat och roffat åt sig ska stoppas och ställas till svars. Vi vill inte att de som är huliganer kan få fortsätta vara huliganer, utan ta stopp. Det finns en konsekvens för ondskan i den här världen och i mänskligheten. Att det finns få saker som kan uppröra oss så mycket som när människor tycks kunna smita undan med sin ondska. Håller ni med om det? Man tittar på någon så här Uppdrag granskning eller sånt där, eller en dokumentär. Man kan bli så arg på djupet när man inser hur människor kan bete sig och fortsätter bete sig. Alla vill vi att rättvisa ska skipas. Vi vill att ondskan ska sluta. Vi vill att befrielse ska komma för mänskligheten. Men jag tror faktiskt också att vi alla vill och ser att den här skapelsen behöver få upprättas. Men var kommer den här längtan efter denna rättvise patoset kommer? Var kommer det ifrån i våra liv? Jo, ifrån alltings började kommer det från Gud, skaparen, som har lagt ner den här längtan efter rättvisa i våra liv. Och därför ropar vi och kämpar vi för en bättre värld. Därför kämpar vi för ett upprättat samhälle. Och därför är vi som kristna inte sådana som säger låt det bara bli förstört för att Jesus kommer ändå komma tillbaka. Utan vi gör allt det vi kan. Vi driver en second hand butik och återvinner grejer. För att samla in pengar för att ge till behövande. Vi möter de sociala behoven i vårt samhälle på det sätt som vi kan göra. Vi gör saker. Vi hjälper flyktingar som kommer hit. För vi vill hjälpa, upprätta. Vi kan självklart göra mer. Men det ligger ett rättvisepatos nedlagt i våra liv. Men hur ska den här rättvisan komma till slut? Jo, enligt Petrus är svaret Herrens dag. Och texten säger att Herrens dag kommer med eld och svavel. Låter ju varmt och hett, inte allt för bekvämt. Eller vad tänker ni? Här tror jag bilden börjar på målas upp. Och här tror jag bilden kan se olika ut beroende på vilket perspektiv och vilken historia, vilka berättelser och vilken förkunnelse vi har fått genom åren. Vad är föreställningen av denna eld? Vad menas med detta? Och jag tänker mig, det ska inte förstås som att allt ska brinna upp. För en gång tidigare har Gud dömt jorden. Och den nämnde jag om berättelsen om Noa. Den gången med vatten. Men jorden försvann inte. Utan beskrivningen är att jorden blev ren. Det blev en omstart. På samma sätt är det med talet om eld. Eld är en bild på rening. Inte på förstörelse eller förintelse. En dag ska Gud rena jorden från ondskan och upprätta den här världen igen till det som den en gång var skapad till att vara. Paulus talar om att Gud ska befria sin skapelse, inte förinta sin skapelse. Herrens dag är en befrielsens dag. Gud ska återställa sin skapelse till sitt ursprungliga skick. Man kan tänka sig så att färgerna blir renare. Fågelsången blir ännu vackrare. Naturen får blomstra fullt ut i sin skönhet. Äpplet smakar ännu godare. Kan det göra det? Ja, det kan det. Men vad innebär den här domens dag för oss idag? Vad innebär den för oss idag? Jag tänker den innebär hopp. Den innebär glädje. Den innebär omvändelse. Vi lever inte i ett tomt universum utan mening och hopp. Utan Våra liv, ditt liv och mitt liv betyder något. Våra gärningar räknas, våra lidanden och våra tårar faller inte ut i tomt kosmos, utan Gud samlar våra tårar i sin skål, som psalmisten beskriver i psalm 56. Han ser vårt lidande och blundar inte för det. Den kristna världsbilden sitter ihop. Lidande och död, skapelse och hopp har en koppling. Det finns i den kristna tron en berättelse som förklarar varför världen ser ut som den gör. Men det beskriver också ett hopp mitt i död och lidande. Petrus skriver: men Herrens dag kommer som en tjuv. Den dagen ska himlarna försvinna med dån. Himlakropparna upplösas i eld och jorden och allt som människan gjort där förgås. Och Paulus skriver på samma sätt i första Korintsebrevet när han talar om att Gud en dag kommer att pröva våra liv, och det ska prövas som genom eld. En dag ska det visa sig hur var och en har byggt sitt liv. Är det ett liv, har man byggt på guld och silver eller har man byggt på gräs och halm? Ni kanske kan den här texten. Det som består, säger Paulus, det som är av Gud, och det som inte är från Gud kommer att brinna upp, precis som höet brinner upp i eld. Så guldet och silvret, det goda, det ädla, det rena, det som är från Gud, det består. Med hö och halm, det brinner upp. Och det står att vi kommer att renas som genom eld, inte brinna upp. Paulus skriver faktiskt så här: den vars byggnad består ska få lön, den vars verk brinner ner ska bli utan. Men så fortsätter han: själv ska han dock räddas, men som ur eld. Alltså elden är inte ute för att döda, förstöra, utan elden är där för att rena och befria från all ondska. Men det här budskapet har ju framställts och kan så lätt framställas som hotfullt och skrämmande. Och därför är det viktigt att hela tiden ha i bakgrunden att Guds grundläggande hållning är att alla ska räddas. I Johannes inledning så står det så här: han kom, alltså Jesus, kom som ett vittne för att vittna om ljuset, så att alla skulle komma till tro genom honom. Guds intention är att alla ska räddas. Och det Paulus säger är att det är det egna verket som brinner ner. Våra egna försök, det som är brustet, det som är trasigt, det som inte är rent, det brinner upp. Förtärandet är en rening, inte ett straff. Så Herrens dag kommer med eld, men det är alltså en upprättelsens dag för oss alla och för den här skapelsen. Vi befrias från allt vårt bråte och vi får möta Herren. Då kommer istället de här verkliga, de viktiga gärningarna att lyftas fram. Inte allt det ytliga som vårt samhälle påstår sig vara så viktigt. Istället är allt det som vi hörde i Matteus evangeliet 25 kapitel i inledningen. Det är det som får komma i centrumet. Den som ser den svage, som kläder den nakne, den som ger den hungrige mat, den som besöker den sjuke eller den som är i fängelse. Alltså de gärningar som befriar och upprättar människor. Det är det som består. Det är de gärningarna som klarar elden. Så Herrens dag är i ett kristet och i mänsklighetens perspektiv en glädjens dag. För alla de som slitit och offrat utan att ha fått någonting tillbaka. De som har gett av sig själv. Så därför är det så att som troende så lever vi som om framtiden redan är här. Och vi lever i anden och vi lever med kyrkans hjälp, med framtiden i ryggen. Vi vet vad som kommer. Vi har ett hopp att se fram emot. Vi går inte in i en ovisshet, utan Kristi återkomst ger oss en trygghet om vad som kommer. Även om den här världen till det yttre tycks totalt rasa ihop. Domsdagen påminner oss om det som ska komma, men som samtidigt redan kommit. Och därför är Guds rike, det är därför Guds rike redan kommit. Guds rike, säger vi i den kristna tron, redan är här, men ska komma i sin fullhet. Det är därför vi arbetar för fred på den här jorden. Det är därför vi arbetar för att rädda natur och klimat. Vi borde i alla fall göra det mera. Det är därför kyrkan ska jobba med försoning och rättvisa. Det är därför vi ska jobba med att forma gemenskaper där alla är välkomna. Så kyrkans uppdrag är hela tiden att skapa en försmak av det som en dag ska komma i sin fullhet. Det är det som dagens texter beskriver. Ett rike där ondskan inte längre har makten. Där själviskheten inte vinner. Där skapelsen inte längre plågas av människans rovdrift. Där församlingen, vi kristna, gör det är att om än bristfälligt öva oss på att leva ut Guds fullkomliga rike här och nu. Församlingen får vara en försmak på det som kommer i sin fullhet vid Jesu återkomst. Och det är det som domsöndagen sätter fokuset på. Vi har ett hopp. Ondskan har inte segrat, utan Kristus har segrat. Domsöndagen påminner oss alla om det som är den kristna trons grundläggande fokus. Kristus har segrat. Han har inte övergett sin skapelse, mänskligheten. Den påminner oss om att en dag ska elden rena oss och den här världen från all ondska för att upprätta oss och skapelsen. Till sist, redan för 2000 år sedan så kom elden över de första kristna. Tungor av eld på pingstdagen som ett tecken på Guds ande som hade getts dem. Och det är allas vår kallelse att redan nu låta Guds eld rena oss och hjälpa oss att leva ett liv så gott vi kan med Guds andes hjälp och återspegla ett liv i Kristi efterföljelse. Och därför kan vi kristna alltid säga: kom, Herre, kom. Vi ber. Herre, tack för att du tålmodigt väntar på att vi ska söka dig. Tack för att du inte har övergett din skapelse eller mänskligheten. Tack för att det finns ett hopp när det i mänskligt sett tycks vara hopplöst. Tack för att vi kan med förväntan se fram emot att du kommer. Inte av rädsla, utan därför att du ska befria mänskligheten och oss också. Alla från allt det som är vår brustenhet. Du ska rena oss så att vi får bli de du en gång skapade oss till. Och som du vill att vi ska kunna få vara. Därför ber jag att du ska hjälpa oss var och en att se fram emot din återkomst. Inte med rädsla, inte med oro, utan med visshet om att du i din kärlek gör allt för att rädda allt. Men att du också i ditt rättvise patos inte låter ondskan segra. Tack för att du kommer för att en gång för alla sätta stopp för ondskan i den här världen och i våra liv. Herre, kom med ditt hopp. Kom med din glädje. Tack, Herre, för att du är här med din ande. Och hjälp oss att som församling få, om än bristfälligt, göra det vi kan för att återspegla ditt rike redan här och nu. Amen.